Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej på er! I den här veckans avsnitt av Sporthuset Spotlight möter jag, Patrik Åhman, alpina världsstjärnan och regerande olympiska mästaren i storslalom, Sara Hector. Hon har just avslutat sin poängmässigt bästa säsong i karriären och har en outtröttlig vilja att utvecklas och bli bättre. Det här är Sporthuset Spotlight med Sara Hector. Vi var intervjumikrofon den här veckan och i strålkastarsken, Sara Hector, välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Så roligt att ha dig här i Sporthuset Spotlight. Och om vi ska börja så här, du kommer från en rekordsäsong, den säsongen som har varit drygt 900 poäng inkörda. Och med tanke på att du inte tävlar i alla grenar som de som kommer före dig kanske gör då, hur skulle du då summera den här säsongen som just har avslutats?
Ja, men det har verkligen varit, i slalom så var det långt över alla mina förväntningar. Jag är otroligt stolt över hur det gick i slalom. Det började direkt jättebra första tävlingarna och det blev också en pallplats i slalom. Och för att inte vara den gren som jag lägger så mycket tid på eller satsar så mycket på, så känns det väldigt coolt att det bara fortsätter att utvecklas år för år egentligen. Så nej, men det är jag jätteglad över och stolt över. Och storslalom, det är så här, det kunde ha blivit så mycket bättre. För många första åk har varit riktigt grymma. Och sen har jag mentalt kanske inte riktigt varit helt hundra rätt i andra åken. Och inte riktigt lyckats sy ihop alla andra åk. Så där har det varit några besvikelser efter andra åken. Men också en riktig, riktig pangträff i Jasna där, ja, i slutändan blev det den största segermarginalen, hörde jag, på 20 år eller någonting. Så den tävlingen var helt galen och fantastiskt häftig att få uppleva.
Kände du det i hela kroppen? Det där rekordet, ordentlig marginal på den segern. Kändes det i hela kroppen någonstans eller var det bara något som uppenbarade sig när du väl var nere?
I första åket så kände jag att jag åkte bra, men det är ju jättesvårt att veta vad som är bra i förhållandevis till andra. För ibland när man åker bra så åker ju andra ännu fortare ändå. Och det var en backe som är väldigt flack. Och i en flack backe så i min värld känns det som många kan åka väldigt bra, men det var också väldigt rund bana. Och det är inte alltid så lätt att åka så bra i runda banor, så, utan det krävs ju att man är väldigt, ja, man är duktig kanske på att sätta korta svängar, och det passade min åkstil väldigt bra. Så när jag kom i mål så såg jag att jag låg 3 sekunder före Lara Goth som i slutändan nu då vann världscupen. Så frågade jag henne, vad har du gjort egentligen? Och hon var, nej, jag har inte gjort någonting. Och då kände jag, men herregud, hur är det möjligt att jag leder med 3 sekunder nu? Det är orimlig tids... Alltså så mycket leder man ju inte med i vanliga fall över någon. Och sen fortsatte tävlingen speciellt. Sen var ju Michaela var ju mer med i matchen. Men det var ändå, ja, det var en galen upplevelse. Och det var så mycket fans på plats för Petra då, som är Slovakiens stora stjärna. Hon hade dragit dit 35 000 eller 40 000 i publiken. Så det var en väldigt häftig känsla att få vinna den tävlingen där med så många som stod och gjorde vågen. Och, ja, det var väldigt häftigt.
Ny tränare inför säsongen.
Exakt.
Hur har det påverkat dig, tycker du, nu? Så här med lite perspektiv, och du har ändå slutfört den här första säsongen. Mycket prat inför, och det här ska bli intressant, och man har kunnat höra dig berätta om lite nyheter som har försökt komma in då, och som du har försökt jobba på. Men nu då, i efterhand, vad säger du?
Ja, det är alltid spännande att byta tränare. Det gör ju stor skillnad, för en tränare fattar många beslut, såklart gällande träningsupplägg, strategi, och påverkar ju tekniken i väldigt stor utsträckning. Så det var väldigt spännande att hoppa på det här med en ny tränare. Och jag var väldigt ledsen, om jag ska vara ärlig, efter förra säsongen, för jag kände mig osäker. Jag ville väldigt gärna ha kvar den gamla tränaren jag hade. Pierre Miniotti, som jag hade jobbat länge med. Han var jätteduktig, väldigt passionerad italienare som hade många styrkor. Och det var inte mitt val att han skulle sluta. Så i slutändan så då kändes det väldigt tråkigt när han slutade. Det var inte det att han... Det var bra för honom att få en liten ny miljö att jobba i. Så det kan ju vara så ibland i vissa sammanhang att man bara behöver byta lite. Och, så det var tungt då när han slutade. Och jag blev nästan lite så här halv omotiverad och nästan lite... lite deppig blev jag först.
Olikt dig?
Ja, olikt mig. Jag tyckte bara, kände mig osäker inför säsongen och ville så gärna ha någon som jag kände... kunde bygga en lika bra relation till. Så det var ändå tufft då när det hände. Och sen så hade jag tur, och så lyckades jag då hitta tillsammans med andra Walter, som jag jobbar tillsammans med nu. Och direkt första lägret så gick jag från att vara lite så här halv osäker och nästan lite halv omotiverad, som verkligen är extremt olikt mig, som aldrig brukar hända, till att känna wow, nu vill jag att den här säsongen ska dra igång. För att jag kände sån pepp direkt, för att det som han ville jobba på rent tekniskt med mig var något som jag hade försökt att lösa länge innan, men inte själv haft lösningar på hur jag skulle gå vidare med. Och så kom han med de här lösningarna bara sådär.
Hade han på sin kammare tittat på dig och förstått att det var kanske det du behövde hjälp med, utan att ni hade pratat liksom?
Ja, han hade tittat, och han har också en väldigt tydlig bild av hur man ska åka skidor, och just några delar hur man ska få till trycket tidigare in i sväng var någonting som jag har verkligen letat efter att förstå. Och direkt då så började vi åka fritt och liksom jobbade på hur man skulle kunna sätta det. Så jag blev jättebegeistrad direkt när vi började jobba. Mm.
Och jag vet inte om du kom till svaret på frågan.
Nej, det kom jag aldrig. Jag babblar för mycket här. Typiskt mig. Nej,
men hur har det varit?
Det har varit jättebra. Och det är ju en förändring, alltså det är alltid en förändring att börja jobba med någon ny. Det har varit en liten tid att vänja sig. Han har varit ganska strikt med att begränsa så här: nu är du klar med träningen. Och i vissa lägen så har jag gillat det jättemycket, och i vissa lägen har jag blivit ganska sur på honom och tyckte att kan jag inte ta ett tag till, snälla. Så det har varit lite av en förändring. Och också att men han har kommit in med lite annan kultur och kanske tycker att som i mycket kanske begränsat mig i mängden träning, och ibland har jag kanske känt mig lite, ibland var det lite tveksam, men i slutändan så har jag aldrig gjort en säsong där jag tagit så mycket poäng och varit så konstant och hållit så bra, varit skadefri och känt mig stark i kroppen och hållit mig från sjukdomar och så att han har gjort ett väldigt bra jobb.
Men det var en Sara Hector med tyglar.
Ja, det har varit med tyglar, exakt. Det har varit tufft för honom och mig att hantera det ibland. Men det har varit, alltså han är jätteduktig. Så ja, det känns väldigt roligt.
För du känns ju spontant som glada Sara, väldigt positiv, nästan outtröttligt positiv. Så därför blir man ju nästan lite glad också av att höra att det också finns en sida där du blir lite bitsk eller du ilsknar till eller ja, som också inför säsongen, att det positiva tänkandet kanske inte fanns där riktigt. Det finns sådana dagar också.
Ja, gud. De som har varit med mig på touren, de har sett alla humör hos mig. Jag är en humörmänniska, så kan man ju säga. Så man kan ju tro kanske att jag är bara glad. Vissa kan tro det, men det är inte sant. Det kan växla. Så jag kan gå från att vara... Och har det varit alldeles för intensivt, då kan jag ibland bli alltså, ganska mycket låg. Så jag är antingen glad eller sur eller trött. Eller, det är mycket humörsvängningar, det är inte så stabilt. Men det har ju sina fördelar och nackdelar, det beror ju på vad man ska göra.
Ja, så är det ju, onekligen. Hur låg var motivationen då, där innan, när det inte liksom... För du sa ju, du vände dig ju ändå till någonting positivt, men där innan, vad var det du kände?
Det är så himla viktigt att för att lyckas i sport så tror jag att det är extremt viktigt vilka personer man har runt sig och att man har ett team som man litar på, som man jobbar tillsammans med, och den här känslan av att man gör ihop på något vis, det tror jag gör att resan blir så otroligt mycket roligare och att man lyckas. Och ska man lyckas och försöka bli bäst i världen på någonting och också sen lyckas med det, då behöver man vara ett team som jobbar ihop och jobbar åt rätt håll och jobbar tillsammans och gör det riktigt bra. Och ett tag där kanske jag var kände bara lite osäkerhet kring hur det skulle bli, för det är ju viktigt att man känner att man har den all... Ja, men att man har det teamet runt sig. Och jag visste inte när jag hade förlorat Pierre, som då hade varit viktig för mig. Så då var det lite ovisst. Men vi har ju många andra duktiga tränare i landslaget också. Så det är inte så. Men det är klart man kommer extra nära den tränaren som man jobbar mest med. Och de senaste åren, för att det ska fungera bra för mig, har jag valt att inte blanda in för många personer, för att jag har upplevt att har jag många personer som kommer med feedback till mig, så är det lätt att bli distraherad från det man verkligen vill göra och någonstans tappa sitt fokus, att då vill man plötsligt stå på ytterskidan och vara i rätt position, och alltså det blir många olika input som man har, som man jobbar med, och i slutändan är det svårt att faktiskt få ut någonting då. Så därför känner jag att det är viktigt att ha en person som jag verkligen känner stor tillit till för att lyckas.
Hur yttrade det sig att du liksom inte tyckte som han, och var det svårt att vara liksom ärlig mot en ny tränare?
Nej.
Var tydlig liksom.
Nej, det kanske är för tydlig. Nej, vi har diskuterat. Jag tror att han är lite less på diskussion. För jag kan vara lite tjatig, men jag lovade att han skulle få bestämma.
Du har ändå sagt att you had the final call, eller?
Ja, men han tvingade mig halvt till att säga att han har det. Ungefär kan man säga. Och jag har absolut hållit det hela året. Men jag har ju tjatat.
Men har du blivit osams på riktigt?
Inte osams, men absolut oense. Ja. Det är ju, I'm pissed, I'm very pissed. Det har jag fått höra. Så ja, allt är en definitionsfråga. vad jag säger då? Ja, det kommer jag inte ihåg just nu.
Hur du reagerar liksom när
jag om jag tycker att han är pist i onödan, då säger jag det behöver du inte vara. Men ja, jag gjorde ju någon liten dum grej in mot en tävling i år när jag då hade tjatat till mig ett extra åk, och det åket så åker jag upp Och det är sista åket som jag ska göra innan det här racet som är i Kranskagora. Och jag ramlar och har så här jättetur att jag inte, det är en bana bredvid och där är en massa barn som åker. Och som tur är kommer inget barn just då. Och det blev liksom, jag hamnar under ett nät och typ, jag är himla tur att det går bra. Ganska skakig, tappar skidorna, hej och håg, går tillbaka in i banan, börjar köra så fort jag kan. Alltså,
alltså
ja, börjar bara hoppa in i banan igen. Jag vill ju inte liksom avsluta med en krasch, hoppar in i banan igen. Och efter 6 käppar så gränslar jag och kraschar igen. Och ja, och gör
vet
illa
folk
mig.
Om det här?
Nej, det var inget liksom som direkt nej. Kom ut. Och gör illa mig då också. Och jag bara, aj! Sitter här supersur, min tränare kommer dit, skakar i händerna. Han var ju lite så här, han var glad över att det inte gick värre.
But men, I am pissed.
Very pissed. Ja,
hur gick
så, nej, men efter det då blev det tydligt att han tyckte att han tar sista beslutet så att säga.
Höll du med honom efter det då?
Jag tappade ju lite grann förhandlingsmarginalen kan man väl säga.
Lite.
Efter det, lite grann efter det där. Så det var ju lite otur. Ja, i slutändan var jag också dötrött den dagen, tävlingen efter. Så det blev en dyr läxa.
Ja, det blev det.
Ja. Ja,
men sånt är livet. Sånt är livet.
Ja, man Walter, lär sig så länge man lever.
Så är det. Ja. Och Walter har numera sista ordet.
Ja, tyvärr har han numera sista ordet. Han skulle varit glad om han kunde lyssna på det här, men han förstår inte svenska tyvärr. Så att det är synd på honom.
Ja, men det ska han ha.
Ja.
Vi står ju, även om det är tidig vår eller sen vinter, så står vi inför en sommar. Vad gör skidåkaren Sara Hector sommartid?
På sommaren så det är mycket fysträning såklart. Så det gäller att slipa egentligen på de här detaljerna som man känner att man kanske inte riktigt har. Som man kan lägga lite mer tid på sommaren. Det beror på hur långt man räknar sommar. Men det är först ett block med mycket fysträning där det kan vara allt från löpning till cykel till väldigt mycket gymträning och där kanske man kan lära sig att få en bättre rörelseomfång och man kan jobba med detaljer, hur man rör kroppen och kanske koordinativt förändra lite saker, bli starkare, mer uthållig och så vidare, få mer power. Så de delarna jobbar man på brett och sen kan man ju såklart delvis jobba lite mentalt så man är ännu bättre förberedd att hantera situationer där det är nervöst eller det är spännande eller man ska hålla fokus länge eller så. Så det är också en del och sen så är det ju också bra att bara släppa skidåkningen och ha lite semester, alltså mentalt så att man tänker på andra saker. Så det är också viktigt att få in under den perioden. Och sen börjar det i augusti med skidåkning igen. Så då börjar man lägga grunderna rent tekniskt för nästa år.
Så inga grunder nu så att säga, postseason. Det är många ställen som har öppet fortfarande. Man kan åka skidor mycket på många håll nere åt Europa till. Du ligger lågt så här direkt efter
nej.
Världskuppen.
Nu
är med skidåkningen.
Ja, exakt. Men skidåkningen, nu passar det väldigt bra också att bygga ett tag nu. Så nu när det är snö kvar, då nyttjar vi den. Tills det börjar bli krångligt och man behöver vara på glaciärer. I stor utsträckning. Så nyttjar vi det nu. Och jag har också delvis lite saker som jag behöver testa rent materialmässigt. Bland annat delvis när det är väldigt varmt och man kan salta. Jag tror att jag kan utveckla lite grann materialet där som jag åker på. För just nu har jag en setup på skidor och så som fungerar superbra på is. Så nu behöver jag en setup som fungerar lite bättre när det är mjukt och man har salt i backen. Eller ja, men i snön då, så att det fryser till is. Inte is men någon typ av hårdare snö i alla fall. Det behöver jag testa lite skidor för. Så det är en jättebra period att göra det nu. För det vet man inte hur det ser ut under hösten.
Ja, men vad spännande. Det låter som att du har bråda dagar ändå.
Ja, men det händer ganska mycket. Det gör det. Under, sen sommaren är ju såklart, då har man också tid att åka båt och ligga på en strand och göra annat också.
Ja, det finns tid för det också.
Ja,
jag skulle just fråga hur många semesterdagar har du? Jag vet hur många resdagar, oändligt många resdagar. Men hur många semesterdagar har du?
Jag vet inte, jag räknar inte semesterdagar riktigt. Jag har ingen koll, jag vet inte. Men jag tycker mycket om att segla och vara på båt. Så det är någonting som jag absolut kommer se till att jag hinner få in i sommar.
Det låter härligt.
Ja, ladda batterierna, det behöver man långt ifrån snö. Så man är redo för att hänga mycket i snö igen.
Sara, vi har ett segment som vi kallar för bilden. Jag visar dig en bild och så ska du få förklara vad det är för någonting vi ser. Jag skickar över
Spännande.
Den här till dig.
Tack så mycket.
Vad är det vi har på bilden?
Nej, men det är min vinst 2022 i Kronplats. Och det var en väldigt en häftig tävling för mig. Delvis för att att jag lyckades vinna den tävlingen var ganska otroligt, för jag gjorde en jättestor miss i andra åket. Och jag trodde att jag skulle gå in och ligga jättedåligt, och i slutändan så vann jag.
Och för mig kan jag bara säga att den där bilden betyder att du, inte över en natt, men lite grann på under några veckors tid där du gick väldigt bra i världskuppen, så seglade du upp som någon sorts medaljhopp ordentligt inför OS. Vad känner du när jag säger så? Nej, jag förstår att din dröm var något annat, men om du förstår vad jag menar.
Nej, men det var ju verkligen så. Det gick ju från att vara ganska osäkert till att de veckorna, alltså det var också i december där jag hade en liten svacka, och sen sa jag, nej vet du vad, nu ska jag bli i min livs bästa form. Jag drar ner på träningen rejält, så jag ville verkligen bara toppa mig. Och så lyckades det. Och det var ju så här, det var ju helt från ingenstans. Det kunde inte jag förväntade mig inte att det skulle ske. Men det var så sjukt. Det var verkligen otroligt häftigt och att det bara hände.
För det var ju lite så, vi som skulle följa dig, jag var ju också på plats under OS och fick se dig under de olympiska spelen där du gör fantastiskt ifrån dig. Men inför dem så vill man ju oftast se goda resultat från svenskar och svenskor och svenska aktiva som man märker att det här kan det bli någonting. Och som sagt, det var lite svajigt inledningsvis på säsongen, och sen kom då de här pallplatserna och helt plötsligt så var du... Med. Hur kände du där och då när det visade sig att OS bara närmade sig med stormsteg?
Det var ju så otroligt intensivt, med så det hände så mycket plötsligt, från att inte ha så mycket uppmärksamhet från media till att det ringde på riktigt en person varenda dag under nästan en månads tid in mot OS. Och hela livet kändes som det hände så himla mycket. Det var väldigt påtagligt. Och jag har aldrig varit i närheten så nervös som när jag åkte till OS. Men efter den där tävlingen i Kronplats, då var det som jag bara, nu ska jag vinna OS. Kan jag göra en miss och vinna det här, då ska jag... Jag åkte ju inte dit med tanken att komma tvåa, utan jag åkte ju bara dit så här, nu ska jag vinna. Det var... för jag fick ju sånt otroligt självförtroende av alla de här tävlingarna. För det kändes inte som jag gjorde någonting jättespeciellt. Och ändå så, trots stora missar och någon tävling var min serviceman sjuk i corona. Och det var ingen på plats, och de hade liksom bussat dit skidorna från något annat håll. Och jag hade annan support, och ändå vann jag med en sekund. Så det var så mycket märkliga saker som hände runt omkring. Och så jag kände mig så otroligt stark. Det var häftigt att få uppleva ett sånt självförtroende som jag hade den perioden.
Och rakt in i det där OS-et.
Ja,
med det självförtroende.
Exakt. Bättre timing går ju inte att ha. Men det var ju också så, för jag hade aldrig upplevt att hantera sådana förväntningar som det kommer när man har medier som ringer varenda dag, och det är från alla håll och kanter jättehöga förväntningar, och inte minst från mig själv. Så det var en helt ny situation att hantera. Och jag kunde ju som inte sova in mot OS, och det var väldigt speciellt. Men det var så otroligt häftigt att i slutändan lyckas ta det där OS-guldet då.
Vad gjorde det här mediebruset med dig, skulle du säga? Vad hände inom dig när alla började ringa dagligen och så vidare?
Ja, men till slut blev jag, alltså det är såklart väldigt roligt, men det är ju också någonstans så är det väldigt svårt att inte fokusera på resultat när någon ringer och hela tiden gör en uppmärksam och försöker få dig att fokusera på det och säga hur ska det gå nu på OS, hur ska det gå? Det är den enda frågan man får, eller vad ska du göra för att lyckas med de här resultaten som du har gjort på slutet och upprepa det och så vidare. Så man vet som idrottare att det gäller att hålla fokus på process och vad man faktiskt ska göra i skidbacken. Men när någon ringer till en och hela tiden pockar uppmärksamheten mot någonting som man själv drömmer om, så är det ju väldigt svårt att begränsa sig att hålla fokus på vad man faktiskt ska göra. Och desto mer man tänker på vad som kan hända istället för vad man ska göra, så är det lätt att bli ännu mer nervös och kanske känna lite ibland prestationsångest och så vidare. Men jag tror att om man har bra självförtroende så står man sig lite starkare i de situationerna också. Och nervositet är ju någonstans någonting som också ger väldigt mycket för att prestera bra också. Så det är ju alltid en balansgång, men ja, det var nytt att hantera.
Det är dyrt att åka skidor, Sara.
Ja, det stämmer.
Behöver det vara så? Vad tror du?
Nej, det är verkligen så. Och det är ju en nackdel med den här sporten som är så helt fantastiskt rolig att göra. För det är i mina ögon såklart världens roligaste sport. Det är verkligen, man får så mycket. Men det är klart att driva liftsystem där man ska pista, backar, liftar ska gå, så det krävs mycket personal. Att köpa nya liftar är ju jättedyrt. El har inte varit gratis de senaste åren. Och det krävs väldigt mycket el för att driva ett sånt system. Och sen blir det varmare med klimatförändringar, så det krävs snö. Och snön faller inte bara från himlen, utan man måste producera det. Så det är klart att det finns många delar som kostar för att göra det. Det är inte vissa sporter kräver ju inte lika mycket. Och sen när det blir tävlingsåkning, då ska man ha banor och så behövs det mycket material för det. Och så tider för att göra det, vilket då kanske de som redan har betalt mycket för att åka till en skidbacke vill ha alla backar, och då blir det extra krångligt för det. Så det är klart, det är ju många olika intressenter i skidåkningen. Och det är många som, det krävs mycket för att få till, alltså bara få till en backe någonstans måste man ju skövla ner skog, och ett sånt arbete är ju jättestort. Så jag förstår ju att det kostar pengar, så är det. Såklart är det verkligen baksidan med det här. För när jag var barn så då var ju allting såklart billigare, och det har blivit dyrare med åren.
Men du har ju också vittnat om att det var prioriteringar som gällde även i din familj.
Verkligen.
Att det var, ja, gud, inte flott på något sätt, utan att det var att prioritera skidåkningen som ni fick göra hemma.
Ja, det gjorde vi verkligen, och det var ju verkligen egna val, för alla tyckte att det var så himla roligt i vår familj, och vi fick alltid frågan om det var så att vi ville hålla på med alpint eller om vi ville prioritera annat. Och det var ju också väldigt bra att vi, det var alltid alla vi barn drev, var liksom delaktiga att driva på processen. Och det tror jag är viktigt, att det finns en inre drivkraft i någonting sånt när det är stora uppoffringar. För det är klart att det är en sån sport som det krävs mycket. Men det är också en fantastisk gemenskap, och man får vara ute och göra roliga saker ihop. Och så socialt, fast man kan ändå göra det man själv vill när man väl åker ner i backen. Så man behöver inte anpassa sig till någon annan, men så är det, man gör det liksom för sig själv och har roligt, och sen kan man ändå göra det ihop, så det är en väldigt lyxig kombination att få ha det så. Men det var bra för mig, för jag växte upp nära Kungsberget som ändå har ett gäng backar, och också klubben hade en backe som vi kunde träna i varje helg om vi ville, så det blev inte så dyrt för oss, så vi tävlade inte så mycket, utan vi var mycket i backen hemma, tränade mycket, och hela familjen var med, och vi fick liksom hjälpa till och bära käppar och staka bana, och det var ett gemensamt projekt att få till det där.
Men hur skulle du säga, enligt ditt perspektiv då, statusen på alpin skidåkning i Sverige, hur är den? Och lite återväxt kanske, vad är din bild av det?
det är ju många aktiva, är det verkligen. Man har ju sett, det man ser är att det är färre från mindre orter som gör det. Så det är ju lite, det kanske är lite tråkigt, för det finns ju många ställen i norra Sverige som har jättemånga skidbackar där det bara egentligen är att gå utanför dörren och köra. Men det är väldigt bra återväxt i städer, och Stockholm är det ju väldigt många som kör. Och i Stockholm finns det ju inte lika många bra backar att åka i, så är det. Så det, på ett vis blir det ju lite upp och ner. Men det är klart, det finns ju fler personer som har andra ekonomiska förutsättningar i städer också. Så
det, kan det vara en spegling av det?
Tror du? Ja, men det tror jag verkligen. Och också att det är många som på något vis börjar satsa så otroligt tidigt nu. Och så var det inte under den tiden då jag växte upp.
Det gäller ju alla idrotter egentligen.
Ja, det gäller nog alla idrotter. Jag tror det också, att det har förändrats nu. Att nu satsar man tidigare. Och gör man inte det, så gör man det i andra länder nu. Och ska vi någonstans vara duktiga i sport i framtiden och inspirera många andra, så det är klart att då måste vi lite grann följa den trenden som är i hela världen. Så det är ju en komplex fråga, för gör alla andra så i andra länder, och någon har hittat något sätt att tjäna pengar på det kanske, och någon väljer att sätta sina barn i en sån vad ska man säga, ett sånt arrangemang, så det är klart att det driver igång vissa processer. Och det är svårt, för jag tycker att idrott och elitidrott är två helt olika saker. Och jag tycker att det är så otroligt viktigt att alpint verkligen, oavsett vad, lever som idrott. Och det är ju någonting som man behöver jobba mycket på, att det fortsätter att göra på så många möjliga plan som möjligt. Och att det finns många olika klubbar runt om i Sverige, och det är, på många plan tror jag att det ser positivt ut, och att det också kan fortsätta utvecklas. Sen blir den här delen med elitidrott, jag tror inte man kan stoppa den, för att det är så världen ser ut. Jag tror inte kanske att jag hade haft, jag tror inte jag kanske hade kunnat tagit OS-guld om jag hade vuxit upp nu, för att vi inte har de förutsättningarna. Jag tror att det kanske hade varit tufft, jag vet inte. Men det, jag kan inte avgöra det, men det känns som att många tränar så himla mycket i så ung ålder nu. Och åker någonstans ner i alpint och ner till Alperna i mycket tidigare än vad jag gjorde. Och tränar mycket på höstarna och många fler dagar. Och kanske hade det varit svårt att stå sig i tidig ålder, så att man får de möjligheterna att komma med i ett juniorlandslag kanske, och vad sånt innebär mycket och är bra, ger ju förutsättningar för att lyckas sen.
När var du på din första träningsresa till Alperna? Hur gammal var du?
Jag var kanske 13, tror jag. Vi åkte på höstlovet, för min bror är 2 år äldre. Så då fick jag följa med när han åkte ner.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och mediebevakning då, där har ju SVT blivit av med till exempel det alpina som numera går på annan kanal. Kanske lite svårare att hitta också. Pernilla Wiberg försvinner från SVT för att det finns ingen alpinskidåkning kvar, mer eller mindre. Alltså, tycker du att bevakningen, eller tycker du att exponeringen av alpinskidåkning är lite skev?
Jag tycker att det är så otroligt tråkigt att alpint har försvunnit från SVT, för att det är så många som tycker om att titta på sport, som sitter på SVT, och och som har älskat att titta på alpint, som inte söker sig mot andra kanaler där det kostar pengar. Och det har jag full förståelse för det är så mycket som kostar pengar när vi pratar om att åka skidor är dyrt. Det är klart att man vill ju prioritera att göra sådana saker. Och det är dyrt att bara ta del av all underhållning som är nu också. Det är ju tråkigt när alpint blir en sån del som blir dyrt att ta del av. Så det är klart att det är väldigt tråkigt, och det är jättetråkigt att SVT inte har kvar några rättigheter nästa år. Jag hoppas verkligen att de får tillbaka rättigheter snart, för det är klart att det är bra för den sporten som jag gör, och ja, i slutändan. Så det är väldigt tråkigt att de har tappat de rättigheterna, såklart.
Och kan jag glädja dig med att ditt nästa OS, som du tänkte vara med då, är på SVT.
Ja, exakt! Oh. Ja, det är roligt faktiskt att de har OS i alla fall, och det kommer säkert vara mycket in mot det.
Ja, säkert. Satsar du på det? Förresten, när vi ändå har det på tal.
Ja,
Milano-Cortina nästa.
Ja, men jag planerar år för år, men det tror jag att jag kommer köra.
Det finns med där någonstans.
Ja, tanken finns absolut att köra det.
Spännande. Men regerande olympisk mästare då.
Ja, exakt.
Måste försvara också,
exakt,
är det inte så?
Exakt, så är det.
Är det det som driver dig, eller är det något annat? När du bara tänker på det spontant, sådär, när du ser det där framme.
Det hade varit otroligt häftigt. Men det är någonstans den här processen att bli bättre. Jag älskar det. Jag älskar att lära mig nya saker. Och jag älskar att åka skidor. Och utan det så hade det varit läge att sluta. Så jag tror att det är det som driver mig. Men det är klart att jag har drömmar om att nå resultat. Och det är klart att det är en dröm. Och det finns många andra saker som jag också drömmer om. Och jag tror att det är jätteviktigt att drömma. För det är ju en väldigt bra drivkraft. Men det är inte det som är det som driver mig allra starkast, utan någonstans kärleken till sporten är det som gör att jag orkar gå upp varje morgon och bara ge hjärnet.
Om vi ändå är inne på framtiden, du är ju utbildad både inom psykologi och ekonomi.
Ja, exakt.
Vad vill du bli när du blir stor?
Ja, det är en bra fråga. Vad vill jag bli när jag blir stor? Jag vet inte. Hur ska man veta det? Det är väldigt svårt. Vi får se. Nu så är jag ju slalomproffs. Det är jag glad för. Nej, men sen är jag väldigt glad att ha det. Och jag har lite olika idéer vad jag skulle vilja. Jag skulle tycka det var roligt att starta ett företag. Och jag har lite idéer. Men vi får se. Det är också mycket som ska till för att man ska lyckas med det. Och
det är för bra för att du ska nämna det här, antar jag.
Ja, det är för bra för
att nämna. Det är en kanonidé som
inte... Ja, det är en kanonidé som jag inte har tid att jobba med nu. Men det är också mycket annat och många andra... Jag tänker att har jag tur kanske det kommer några möjligheter. Som det kanske öppnar sig några dörrar den dagen då jag säger att jag är klar. Och då får man se vad det kan vara för någonting spännande. För det är svårt att veta nu. Och kanske att jag läser någonting mer innan dess, jag vet inte. Men,
vad skulle det vara i sådana fall? Vad tänker du att du kan komplettera med ekonomi och psykologi?
Jag hade kanske kunnat läst en master inom något.
Just det. Och fördjupa det ytterligare.
Exakt. Mm. För det är ganska bra att ha någonting annat att tänka på vid sidan om skidåkningen. Det är lätt att man bara gör en sak, bara tänker på skidåkning, känner sig bara som skidåkare Sara, och går det inte bra där så blir man sur. Och det är, har man lite annat som distraherar, då någonstans så tänker man på annat och känner sig duktig inom annat. Och ibland tror jag att det kan vara bra att ha en liten balans någonstans i livet.
Kan inte det vara extra viktigt när man är elitidrottare med de kraven också som ställs på dig som skidåkare, vecka ut och vecka in?
Ja, men så är det ju verkligen. Det tror jag verkligen att det är tufft ibland att hantera alla krav hos sig själv. Att man ställer ju också väldigt höga krav på sig själv. Och när man inte når det så är det lätt att känna sig besviken eller dålig och så. Och det är inte nödvändigt. Men det är ibland svårt att inte hamna i sådana tankar. Och då tror jag ibland att det kan vara bra att man känner att men nu har jag gjort det här och jag känner mig produktiv och jag har visst kommit någon vart liksom, nu. Senaste månaden har varit bra. Det kan vara bra, men det har också varit så mycket annat nu, för jag har ju flyttat till Österrike och bara komma in i det samhället. Det har varit en större utmaning än vad jag trodde.
Vad var det för påhitt? Nej, ja. Så kan man berätta säga. Mer.
Nej, men jag kände att det blir många långa resor. Jag bodde år innan och speciellt då var det corona 2022 och 2021. Och varje gång man skulle resa hem gick inte lika många plan. Och resan tog 48 timmar. Och så tittar man på sina konkurrenter som man tävlar mot. Och så hade de 3 timmar hem eller 4 timmar hem. Och så kände jag, ska jag sitta här och resa i 48 timmar? Jag hinner inte träna, jag ska bara resa och resa och resa. Och de är hemma direkt. Och det gäller ganska många gånger på ett år. Och flera gånger då så blev det att jag ställde in och istället bodde på typ hotellrum eller liknande nere i Alperna och kände att jag aldrig kom hem, och det är tufft att ladda om då, och speciellt om det går lite dåligt. Går det bra som det gjorde det året, då gör det ju ingenting på det viset, för man är bara nere på en jättelång turné på något vis. Men får man lite motgångar som hände året innan, då är det väldigt svårt att släppa de motgångarna, för då går man med dem hela tiden. Och så kände jag, ska det här bli långsiktigt och jag ska hålla rent alltså att kroppen ska hålla, det sliter mycket att sitta och resa hela tiden och minskar återhämtning och så. Så jag kände att det är bäst att jag bor i närheten eller i liksom Europa, så att inte resorna behöver bli lika omfattande och kunna spara mycket energi på det. Och sen också, det känns bra ur ett miljöperspektiv att inte behöva göra alla resor och ta ändå lite ansvar där. Flera aspekter som gjorde att det var lämpligt att bo i Österrike. Och nu bor jag så nära Head-fabriken och jag jobbar ju väldigt nära Head. Det är mitt skidmärke. Så det är grymt att kunna åka ner dit och prata med dem som utvecklar skidorna. Till och med se när de gör det om man vill det. Och också så är det mycket pjäxfix. Och för att fixa pjäxor så behöver man vara på plats många gånger. Så om det är justeringar som krävs någon gång, så då är det bra att bo så nära där. Mm.
Men du berättade om lite utmaningar också.
Ja.
Ja, har det varit någonting?
Jag har inte bara varit bra. Nej, alltså jag trodde ju att det var sol jämt i Alpen. Så här var det ju också, att min kille Robin, vi hade just börjat investera i hotellrenen och börjat jobba med det. Så ringde jag här, vet du vad, det är så soligt i Alperna, det är så härligt, livet är så bra här. Alltså jag tycker vi måste flytta ner, någon gång måste vi flytta ner. Ska vi flytta ner är det ju nu, inte sen. Och det är så bra. Så då tänkte jag att jag fick en liksom, man får en liten skev bild när man reser dit solen är, när man tränar också ibland. Och vi har varit väldigt mycket på solsidan av Alperna, liksom den södra sidan där det är mer sol. Så då hade jag ju bilden av att det alltid var så i Alperna. Så vi flyttade till ett ställe som visade sig vara kanske ett av de regnigaste ställena i Alperna. Så det har inte varit så mycket sol som jag hade förväntat mig, och inte så bra väder. Och ja, det är inte så lätt att få nya vänner när man aldrig är hemma.
Ja, det är svårt. Grannarna undrar ju vem är den där nya grannen,
exakt,
som aldrig är hemma.
Nej, så är det ju verkligen. Så det blir väldigt många resdagar, och sen har jag många projekt och saker som händer i Sverige också i vilket fall. Så det blir ju många perioder där man är borta länge, och så är det ju såklart jättemycket tävlingar och resor och träningar oavsett vad. Så det tog ganska lång tid att få vänner också. Alltså första året kände jag mig ganska ensam där. Så jag satt där ensam och Robin jobbade, min kille då, på hotellet uppe i Åre. Och det var inte jättebra. Så där fick jag ju äta upp det lite grann, att det inte bara var sol och superroligt, utan jag fick också möta en annan verklighet.
Men ändå ett hem.
Ja, exakt.
Som du var inne på, om det är det som var kontentan av den då, att kunna komma hem någonstans.
Ja, men exakt.
Och känna den känslan.
Ja, exakt. Och kunna...
Men hur ärligt, hur mycket kan Robin ens vara hemma hos er? Jag sätter inom situationstecken. Ja. För att han har så mycket att göra. Ser ni röken av den?
Ja, han har inte varit hemma så mycket under vintern.
Hemma i Österrike?
Nej, exakt. Nej. Det har inte varit så många nätter. Utan han har ju varit mest... Vi ser varandra på telefonen. Mm. Nej, men sen har vi ju en hel sommar också. Och sen har Robin varit med lite grann där vi har varit och tävlat när det har passat i schemat. Men det är ju inte så mycket under ett halvår, kan man väl säga.
Jag förstår.
Och sen är det mer intensivt under ett halvår. Men våra säsonger matchar ju i alla fall. Så vi är ju båda upptagna under
vinterhalvåret.
Exakt, så det är bra.
Ja, men det är ju synkat.
Ja, det är synkat.
Ja, men då ska jag inte oroa mig mer.
Nej, nej, det kommer ju en sommar nu, så det är bra.
Ja, men precis. Det gör ju det. Jag vet att du pratar, eller skriker.
I banan.
Exakt. Med dig själv eller med andra?
Ja, det kan man undra ibland.
Men det låter ganska mycket om dig.
Ja, när det går bra, då är det ofta tyst. Överlag, fast det är ju inte alltid det. Men i mycket större utsträckning. Och går det dåligt, då låter det mycket. Eller om det är jättesvårt. För då går det ändå dåligt. Alltså, då går det dåligt för alla. Så att då låter det ändå mycket för mig.
Vad
också,
är det du säger? Eller skriker?
Ja, det passar inte i podd.
Nej, det är mest fula ord, va?
Ja, det började liksom för länge, länge sedan att jag sjöng. När jag var alltså liten
då, det kunde
ja, det kunde vara vad som helst. Alltså låta som jag tyckte var bra. Alltså då var jag barn. Och sen började jag kommentera mig själv när jag åkte i banan. Det är väl den absolut värsta perioden. Jag vet inte, det är möjligt. Alltså det var ju så pinsamt.
Men
här kommer Sara och nu är ni väg i banan. Ungefär. Så jag kanske har en liten dröm om att bli kommentator.
Vem vet.
Jag såg ju till att det kommenterades direkt i alla fall. Ja. Och sen övergick det till färre och färre ord. Och nu är det mest de fula orden kvar när det går dåligt. Så att det är inte så bra. Men det kanske skulle kunna vara peppande, tänkte jag säga. Men det är väldigt sällan det är i banan. Utan på start kanske jag skulle kunna säga till mig själv så här, du har det här, kom igen nu. Det säger jag på träning också. Mer sällan på tävling egentligen.
Men har det blivit en viktig del av dig att du ändå har med det där surret i huvudet på något vis? Det verkar ju ändå vara något booster, alltså från första början att boosta eller hitta fokus. Eller?
Jag vet inte, jag kanske bara är så tycker om när det händer mycket, så jag vet inte.
Det är för
inte
lugnt,
varför.
Ett vanligt race är för lugnt.
Nej, jag vet inte, jag har ingen aning om varför. Nej, det är konstigt helt enkelt. Men det där med alltså att jag svär och så, det, min mamma en gång sa, nu måste du sluta med det här, det fungerar ju inte, jag skäms. Och då var det så här, men mamma, jag kan inte ro för det, för jag tänker inte ens på det, det bara sker. Ska jag börja åka runt och tävla och tänka på vad jag säger, då kommer det gå jättedåligt. Jag tror bara att det är instinktivt vad som är i huvudet som kommer ut högt liksom. Ja, jag vet inte.
Ja, för det blir ju jobbigt för dig ju med att de här större tv-produktionerna har ju liksom, det är ju uppmickat längs hela vägen. Ja. Så man kan ju verkligen snappa upp grejer.
Man kan ju det.
Som du säger.
Ja, exakt. Ja, det också. Men det har blivit mindre med åren.
Men är det av någon särskild anledning, tror du? Att det har liksom börjat...
Jag har lugnat ner mig kanske. Jag har blivit äldre, mer moken. Jag tror faktiskt det på riktigt. Det var ju värre i ung ålder, så jag tror det. Eller så har jag blivit bättre skidåkare då, så det
går sämre. Du behöver inte svära så mycket.
Nej, exakt.
Jag har inget att svära åt.
Exakt. Nej, jag vet inte. Men det kanske sker lite färre dumma misstag nu för tiden. Jag blir lite bättre på att besikta. Det kanske är därför, vem vet.
Ja, just det. Det kan ju vara något sånt.
Kanske.
Helt enkelt. Men nej. Är det oftast att i samband med missar? Eller har du upplevt det som att du även kan liksom snacka in dig i race också? Alltså liksom att... Ja, förstår jag menar. Alltså, återfå någon sorts fokus eller liksom koncentration på rätt saker.
Nej, men om jag är jättenervös där och jag gör en miss och bara blir arg, då kan det ibland släppa allt och så går det, då får jag liksom ut det där nervösa, så kan jag bara åka ibland. Och så kunde det vara mer, tror jag, ännu mer när jag var yngre. För då visste jag inte hur jag skulle hantera min nervositet. Nu känner jag att det har jag blivit mycket bättre på. Kanske att det förut kunde hjälpa mig, speciellt efter misstag, tror jag. För då började jag våga jaga fart istället för att bara åka runt och vara lite rädd för att göra missar. Men när det väl hade skett, då tyckte jag väl att det inte spelade någon roll längre.
Den där nervositeten har ju du pratat mycket om i olika sammanhang. Men känns det som att den också ge med sig med åldern?
Ja, men det tror jag. Att man kanske har varit i fler sammanhang. Har kanske nått en del av målen som man känner har varit viktiga att nå i karriären. Då kanske det är lite lättare att i vissa situationer slappna av lite mer. Och sen tror jag också att bara att... lära sig att eller egentligen bara förstå att det inte är farligt. Det är någonstans tror jag också gör väldigt stor skillnad, att det är normalt och att det är ingenting konstigt att känna det. För det är bra att känna det. Om jag kommer till en tävling nu och inte är nervös, då är det betydligt mycket sämre.
Det är varningsklocka.
Då är det varningsklocka på, ja. För då är det något som är fel. För då har man inte rätt fokus och skärpa och bryr sig inte tillräckligt mycket för att göra en riktigt bra insats på en tävling.
Vi har Sara Hector med oss i Sporthuset Spotlight, vilket vi är väldigt glada för. Och vi är lite inne på övertid här nu, så jag tänkte att vi skulle ha lite stickspår.
Ja.
Det vill säga snabbfrågor.
Ja.
Ja, vi får se hur snabba de blir. Men vi börjar med musik, tycker jag.
Ja,
svårt. Vilken musiksmak har Sara Hector?
Blandat, men glad.
Vad innebär det?
Ja, vad innebär blandat?
Det är, men bra.
Blandat men bra, exakt. Nej, glad.
Glad,
sa jag.
Okay.
Ja, men jag gillar allt ifrån typ house till pop till slager till, alltså många olika musik. Många, inte rock så mycket.
Du är lite humörsmänniska.
Ja, humörsmänniska.
Speglar det musiken också?
Ja, jättemycket.
Hörlurarna.
Ja, det gör det verkligen. Och jag har ju insett att jag tycker mycket om lugn musik, speciellt i perioder när jag är stressad. Då bara pluggar in det och så lyssnar jag och så blir jag själv lugnare av det.
Så den hjälper dig lite så i alla fall med sinnesstämningar?
Ja, men det gör det verkligen. Ja. Och är jag ledsen, då sätter jag ju på ledsen musik och bara blir ännu mer ledsen. Och vad känner du? Jag kanske tycker om att få ut mina känslor, tror jag. Det är kanske därför jag skriker också, med tanke på det innan.
Det är ju ditt känsloregister, vi är inne på det lite.
Ja,
det är viktigt för att kanalisera det.
Ja, eller jag kanske inte kan.
Jag tycker du verkar kunna. Eller du menar, du är uppdämt hela tiden, så det bara
jag kommer ut.
Varje gång så skjuter du ut. Jätteglad, skjuter ut.
Men vet, nej.
Jättearg.
Ja. Nej, men jag tycker om att känna känslor i alla fall.
Mm. Det är väl en jättefin egenskap att kunna göra det och vilja göra det. Nästa fråga. Vattenskoter eller snöskoter?
Åh, vilken svår fråga. Mm. Men vattenskoter.
Det blir så.
Ja. Ja, jag,
man jag, tänker ju att det borde vara snöskot.
Ja, men då tänker man fel. Jag älskar ju att vara på vatten.
Ja, du har ju fast, sagt det.
Ja, det gör jag. Fast jag älskar ju också att vara på snö. Så att det är klart att jag gillar ju båda. Men jag har lärt mig att köra båt tack vare vattenskoter, tror jag. Och sen har jag varit så mycket på fjället. Men det är klart, ibland är snöskoter extremt praktiskt. Så det har ju många fler användningsområden än vattenskoter, är ju bara lek. Så det kanske beror på, såklart. Men ja.
Jag gillar att vara vattenskoter. Ja. Jag tänkte nästan att det skulle gå ditåt. Just för att det kanske känns lite mera, vad ska vi säga, exklusivt, extraordinärt. Kanske inte lika vardagligt.
Nej,
heller.
Så är det ju. Men det är ju väldigt härligt med snöskoter också. Jag har inte gjort det så mycket i mitt liv, men Robin lurade ut mig härom veckan på en lång snöskotertur. Och varje gång, alltså, om vi ska ut och säga så här, åka längd, då ser jag ändå till att vi båda tycker att det är roligt. Nu var ute och åkte snöskoter här, absolut första halvan. Sen andra halvan, när han kände att nu har vi lite bråttom, nu måste vi ligga på. Då låg han på, så fort han såg att jag kom, då körde han. Han är ganska mycket snabbare än vad jag är i skoterspåret. Och när jag kom hem, jag bara, kan vi stanna någon gång? Vi kan aldrig stanna. Så han jobbade inte likadant som jag gjorde i det där.
Vad hade ni sån stress till?
Ja, han skulle väl hem då och jobba med någonting. Han hade stress.
Ja, han hade
stress. Han har alltid saker att göra.
Mm, apropå den där skoterturen som jag antar var i Åre. Vad väljer du? Åre eller Alperna?
Åh, gud, vilka svåra frågor du ger mig. Det beror ju på när, var och hur. En jättefin dag i Åre. Det är kanske oslagbart. Men ska vi vara ärliga så är det fler bra dagar i Alperna. Men jag älskar ju Åre.
Mm. Ja. Det var en helgardering, låter det som. Båda.
Ja, för det är båda. Jag kan inte riktigt välja.
Totalseger i världskuppen eller ett nytt OS-guld?
Oj, totalseger i världskuppen.
Kul.
Ja, ja, det hade varit otroligt coolt att ha gjort det. Då hade jag lätt det faktiskt.
Okej, ska jag ändra om den då?
Nej.
Världskuppseger, storslalom. Eller ett nytt OS-guld, storslalom.
Ja, då är det tuffare. Men jag har ju aldrig vunnit en världscup i storslalom. Så jag tror att den ändå hade tagit ett nytt OS-guld, men den är mer svår.
Mm. Mm. Vad ger bäst ekonomiskt? Tror du? Eller vet du?
Det gör nog en totalseger. Alltså en totalseger i världskuppen gör ju absolut det. För då måste du ha vunnit mycket för att ta det dit. Och det är ju bra prispengar och allting. Det är ju inte det på ett OS-guld.
Jag tänkte på det när vi pratar framtid. Behöver du ens ha ett arbete efter karriären? Är inte du klar?
Nej.
Är man inte klar? Jag är ju inte...
Nej, det beror kanske på hur bra man blir.
Ja, du är bäst i världen vad jag vet.
Ja, tack så mycket. Men inte riktigt så mycket alla Schifrin. men jag har ju gjort många bra resultat också. Sen för det andra så skulle jag aldrig inte vilja ha ett arbete. Men det är inte så att det är ändå väldigt stor alltså, skillnad på att vara ett hockeyproffs och alpinist.
Mm. Mm. De har det för bra, eller?
Nej, men de är ju verkligen klara. Mm. De flesta blir nog verkligen klara också. Jag vet inte om så många ens är motiverade att jobba med. Jag tror man mår bra av det. Mm. Jag hade ju aldrig kunnat inte jobba oavsett vad.
Nej.
Alltså även om det hade gått så bra, om jag kör några år till nu och det hade gått så bra att jag hade känt att wow, nej, jag behöver inte jobba, då hade jag ändå garanterat jobbat. Mm. Ja.
Men vad vet vi inte än?
Nej, nej, exakt. Vi vet ju inte det. Så det blir spännande.
Det blir så spännande.
Ja.
Sara Hector, i Sporthuset Spotlight. Du har fått vara i vår strålkastare i en god stund här nu. Tack så jättemycket för att du ville gästa oss. Ha nu en riktigt skön sommar.
Tack så mycket.
Ni har lyssnat till Sporthuset Spotlight, intervjupodden som går på djupet med en idrottsprofil och som släpps varannan måndag. Sporthuset Spotlight produceras av Lasse Granqvist, Jens Fjällström, Tommy Åström och Patrik Åhman. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.